Jag tänkte säga några ord om vår familj först. En del frågor, och jag har ju varit pastor här tidigare 9 år. Så jag kan väl bara säga, vi lever, vi är friska. Och vi bor i Sigtuna, min fru och jag, sedan 7-8 år tillbaka. Vi har 5 barn. 4 av dem finns nu på den norra sidan om Stockholm. Sollentuna, Jakobsberg och allt vad det är. Och så har vi en i Uppsala. Och en blev kvar i Jönköping. För vi flyttar ju från Jönköping hit och sen upp. Så där har vi en. Och vi har 9 barnbarn att hålla ordning på. Eller gossa med, kanske man ska säga. Föräldrarna får hålla ordning på dem. Jag jobbar fortfarande lite grann som församlingskonsult. Och är igång med en församling nu på 40%. Vet inte när det här kommer att ta slut, ja, med den församlingen kanske, men om det kommer nya sen, det vet man aldrig. Så ser det ut, och jag är ju engagerad också i Israels vänner. Så vet ni som inte känner oss lite grann om oss också. Har judarna någon roll i Guds plan? Är en fråga som rubrik på den här predikan. Man kan ju fundera på om Israel då är ett museum över forna religiösa händelser, eller om det är en plats för världshistoriens både begynnelse då och ände. Och i så fall, vilken roll har judarna? Det är inte så lätt nu för tiden att förstå vad som sägs om just tidens slut. Därför att det finns så många variationer. I pingströrelsen så fanns det ju en version förr. Idag finns det många. Det spretar lite grann mera. Hur man ser på tidens slut och uppryckande och judarnas roll och så här. Och ännu mer spretar det i resten av kristenheten. Och då är det svårt för en vanlig medlem att veta hur ska man tro. Och hur är det med judarnas roll? Är det slut med den rollen? Har de förbrukat sitt förtroendekapital hos Gud och han har vänt sig till de kristna istället helt och fullt, eller till några andra? Jag ska försöka utifrån Bibeln att beskriva vad jag tror Bibeln säger oss idag också. Och då vill jag börja med tidens slut och vad som sägs där. Ofta pratar vi och ställer oss frågan, när kommer Jesus tillbaka? Men jag skulle vilja ställa frågan, var kommer han? Var kommer han tillbaka? För det hör ju i så fall ihop med om Jerusalem är en plats för framtiden eller om det är färdigt med den platsen. Och jag hörde då det här med Jesu återkomst, en predikan i sommar från en sommarkonferens. Så man kände att, var är vi på väg nu? Som exempel på att det spretar åt lite olika håll. Om var och när och hur och allt det här. Och den handlar mycket om miljön och tidens slut, den här predikan som jag lyssnar till. Och först ska jag vilja säga då att min fru och jag, vi är noga med miljön. Så jag tror inte att jag är en sån här slarver som slänger papper överallt och inte källsorterar hemma. Utan det gör vi, och vi har bergvärme nu i huset, och vi har köpt andelar i vindkraft så att vi inte ska liksom ta av naturen på det sättet. Och dessutom har vi en miljöpolis hemma. Och det är ju 8 byttor vi har att sortera i. Och om jag är på väg ner i fel bytta rycker miljöpolisen ut omedelbart. Hon sitter där. Så har vi det hemma. Så bara så ni vet. Så att vi är inte emot miljön på något sätt. Men vad är fokus i Bibeln? När det jämställs miljön. Men man säger att förr höll vi bara på med det andliga. Nu måste vi ta tag i miljön också. Och det likställer de här 2, sades det i predikan. Då känner jag att då har det gått för långt. Därför att Bibeln har ett annat budskap om prioriteringen. I andra Petrusbrevet så står det så här i kapitel 3, vers 9 och 10. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna, och våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. Vad är det som står i den här? Ja, Jesus dröjer inte för att miljön ska bli bättre, utan han dröjer för att alla ska komma till tro. Alltså det handlar om tron, våra liv, och att vi ska omvända oss till honom. Det är därför han dröjer. Det här är prioritet ett i Bibeln. Vi, människor. Sen ska vi ta hand om miljön också, självklart. Men som det står i de här verserna, så kommer ju den här himlen och den här jorden att förtäras och brinna upp. Och det kommer en ny himmel och en ny jord så småningom. Och vi vet att bränder kan ha faktiskt en positiv effekt. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg när det brann så våldsamt i Västmanland 2018. Och det skövlade stora områden. Det är ganska väldigt grönt där idag. Just där, för det blev en sån mylla då. Men bara så ni vet, när ni går ut med era sopor och ska slänga dem i era sopkärl, så lyft blicken lite, för grannen är prioritet ett. Att den hittar tron på Jesus, och så ska vi slänga soporna på rätt ställe också. I Apostlagärningarna 1, vers 10 och 11, så står lärjungarna. Jesus har lämnat det här jordlivet, for upp till himlen, och så står lärjungarna där och tittar upp mot himlen, och då står det så här: och medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er himmel till er från himlen. Till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Alltså han kommer tillbaka på samma sätt. Det finns ju ett uppryckande innan han slutligen sätter sina fötter på den här jorden. Så tror jag. Ett uppryckande av församlingen ett antal år innan. Men sen sätter han sina fötter på jorden. Och då kan man ju fundera på samma sätt står det. Men det står ju inte på samma plats. Då kan man ju fundera, är det på Oljeberget i Jerusalem han kommer att sätta sina fötter? Eller är det någon annanstans? Jag kan ju tänka mig att som amerikan så hoppas man kanske på Grand Canyon, att han kommer där. Eller asiaterna kanske vill se honom komma på Himalaya, inte vet jag. Men vad säger då Bibeln? Ja, det står ju inte exakt i det här bibelordet, det står bara på samma sätt. Men går vi till Zakaria och kapitel 14, vers 4, så står det så här: på den dagen, det är där han profeterar många hundra år innan Jesus föddes på den här jorden. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Det är precis där Oljeberget ligger. Så att här ser vi, Bibeln förklarar att han kommer tillbaka på samma plats som han lämnade oss för då snart 2000 år sedan. Så platsen är given om vi tror på Bibeln. Han kommer tillbaka på samma plats som han lämnade, Jerusalem. Och det är viktigt för oss att förstå som kristna. Och det är intressant då att det sker just där. Och vi som kristna, vi är precis som Lasse sa här, alltså vi kanske reser till Israel, upplever platserna. Det är ju där han också kommer tillbaka. Men varför har en sekulär omvärld som inte läser Bibeln? Varför är de så intresserade av Israel? Ja, någon kanske säger att nej, men det är de väl inte. Titta på våra nyheter. Hur stor uppmärksamhet får inte detta lilla land i proportion till sin folkmängd jämfört med alla andra länder? Portugal, vet jag inte hur många miljoner invånare det är, men det kanske är runt 10-12. Hur mycket rapporter hör vi från Portugal? Och hur mycket hör vi från Israel som är knappt 10 miljoner? Ligger lite ungefär lika långt från oss. Kanske Portugal till och med lite närmare. Nej, det är väldigt mycket om Israel. Mycket märkligt. Och det, i landet bor alltså 2 miljoner araber och 7,5 miljon judar. Och det är själva Israel. Om vi tar Hoppets skola som ligger då i närheten av Betlehem, så är det på Västbanken. Så det är inte inräknat då, de som bor där. Men nyhetsrapporteringen är många gånger större till den här lilla platsen än det från andra länder av samma storlek. Det är väldigt fokus och man kan fundera på varför. För det är ju sekulära media som rapporterar. Dessutom så rapporterar de på ett, det man kallar för omvänd kronologi. Det vill säga att om det skjuts raketer från Gazaremsan mot Israel och Israel slår tillbaka med flyg för att bomba ut där som avfyrningsramperna är. Så hur skriver de i svenska medier? De skriver att Israel bombade Gaza efter att raketer sköts in till Israel. Alltså omvänd kronologi. Det sker bara där. Konstant. Titta i tidningarna får ni se och lyssna på media. Det är omvänt för att man vill svärta Israel då, va? Nu ska vi inte glorifiera landet, men det borde vara en neutral rapportering som mot alla, när det gäller alla andra länder. Men det sker inte här. Och varför kan man fråga sig, varför är det så? Varför är det så fokus på Israel från alla som inte tror på Bibeln? Och till och med så att jag har goda vänner som inte är troende, de frågar mig, Magnus, kan du förklara varför medierapporteringen och politiker dels är så negativt inställda till Israel och den här rapporteringen? Jag har ju, tror jag, ett svar. Det kommer strax. Och det har jag delgett en del av mina vänner och frågat också, vilket de har lite svårt att förstå då. Men jag kommer till det. Men varför? Varför är det så negativt och varför är det så fokus mot det här folket och det här landet? Jag tänker att om Gud inte finns så borde väl nästan ingen vara intresserad av det här landet. Det var ju för 100 år sedan var det ju halvöken alltihopa. Så det är mycket märkligt. Men så är det. Och lite grann en omvänd bevisföring kan man säga då att men det fokus från icke-troende och media och allt det här är fokus där. Vad är det som gör det? Jo, det är för att jag tror att den onde påverkar regeringar, påverkar beslutsfattare, påverkar dig och mig. Vi lever hela tiden i ett läge där den goda och onda sidan påverkar oss. Och om man släpper till så kan den onda sidan påverka mer. Och om Guds plan med att Jesus ska komma tillbaka och att judarna ska tillbaka till landet, det är Guds plan. Om det ska ske, då kommer ju den onde att göra allt för att motarbeta detta. Och det är det han gör. Så han, är det då en massa regeringar som är onda? Nej, det tror jag inte, men de påverkas så de tar beslut i fel riktning. Så ser det ut. Och jag ska ta nu, jag går inte speciellt in på den svenska regeringen och jag ska inte bli speciellt politiskt lite grann nu, men försöka hålla mig neutral där. Om vi tittar på FN, det finns oerhört många resolutioner mot Israel som FNs generalförsamling tar. Det är så att när Ban Ki-moon, den förra generalsekreteraren i FN, när han avgick 2016 så säger han så här i FNs säkerhetsråd om just Israel att årtionden av politiska manövreringar har skapat ett oproportionerligt antal resolutioner, rapporter, konferenser som kritiserar Israel. oproportionerligt. Det var han erkänner när han avgår. Och det är klart, han ville väl klara skinnet så att säga. Han kunde sagt det när det pågick och hållit emot, men det gjorde han inte. Men det var ju skönt att han sa det någon gång. I FNs generalförsamling finns det 193 medlemsstater. Och de har ju alla rösträtt. Och jag ska säga också att den generalförsamlingen, de resolutioner som tas där, de är rådgivande. Säkerhetsrådet, det är beslutande, men generalförsamlingen är rådgivande. Men där finns det då, har skapats en grupp som kallas för G77. Och det är länder, det bildades på 60-talet där, 1963. Då var det 77 stater som gick samman och sa så här, att vi har ju ungefär samma agenda allihopa. Så vi sluter oss samman för att bli en stark röst i FN. De där 77 staterna, de har blivit 135 idag. Så det är merparten av länderna i FN som nu tillhör den här gruppen. Vad är det för länder då? Jo, och vad är det för gemensamma intressen de har? Ja, ett gemensamt intresse de har, det är att vara mot Israel. Det är mycket muslimstater bland de här, utvecklingsstater och det man också kallar för skurkstater, diktaturer. Det domineras med och muslimska länder då. Det är G77, de här 135. Och de kommer med väldigt mycket underlag för resolutioner. Så tas det upp i FN. Och eftersom de är i majoritet så klubbas de. Det här innebar att om vi tittar på en period från 2007 till 2017. Så togs det, alltså en tioårsperiod, så togs det 200 resolutioner mot Israel. Under samma period så togs det 8 resolutioner med fördömande mot det som hände i Syrien. Ni vet det här förskräckliga inbördeskriget som var något helt annat än vad som pågår i Israel. Men 8 mot Syrien, 200 mot Israel. Man kan säga att FN silar mygg och sväljer kamel när det gäller resolutioner. Men så utnyttjas den demokratiska processen. Och det blir ett slags löjets skimmer på ett sätt över det hela. Det är till och med så att en som heter Thomas Sandell, han är kristen, han är en finländare. Han jobbar heltid med att lobba för de kristna och Israel i både EU och FN. Och han sa vid ett tillfälle så här att om det kommer en resolution och föreslår att jorden är platt så kan den få majoritet i FNs generalförsamling om den samtidigt kritiserar Israel. Nu drog han det ju långt, men ni förstår lite grann. Så att här får man också väldigt mycket kritik då som land. Och det här är ju en demokrati, enda demokratin i området. Men så är det. Är alla regeringar då styrda av den onde? Nej, så kan man ju inte säga, men de påverkar säkert väldigt många. Och man vill ju ha bort det här folket och från den här ytan, det här i Israel och kanske på jorden också, det återkommer jag till. Och den onde är verksam, för det är hans sista chans. Att det inte går i lås, det som står i Bibeln om Guds plan, att de ska tillbaka. Och sen kommer Jesus åter efter att merparten av judarna är tillbaka i landet. Så Gud, han har en frälsningsplan med judarna. Igår talade jag om Abraham, Isak och Jakob som var de första som fick de här löftena. Både om för folket och för landet. Och så har det fortsatt. Och Gud, han tar ju inte bort något han har lovat. Då skulle han ju inte vara trovärdig. Så att hans löften är eviga och det står också i bibelorden att de är eviga. Men är det något speciellt för övrigt med det här folket då? Nej, jag visade nog ganska tydligt igår om de intriger som fanns i den släkten, i de första släktleden. De är som folk i allmänhet. De bråkar med varandra, de slåss, de är osämja, de skiljs, ja, ni vet alltihopa. Gud hade ju hoppats på att de skulle sköta sig lite bättre och vara lite mer heliga så att det var gott representerat för hans egendomsfolk. Men ungefär så ser det ut. Och i Hesekiel 36 så säger profeten så här om Israel då i 22 versen. Så säger Herren, Herren, inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull. Alltså han vill visa fysiskt att jag är här fysiskt och verkar. Och jag har valt ut det här folket som ett redskap för att visa lite av ett tidsskeende och när Jesus kommer tillbaka. Jag kommer inte säga något om något tidsplan för övrigt. Men när judarna är på plats i landet, så läser vi Bibeln, då är nog tiden väldigt nära. De är inte där alla än. Det finns mycket judar kvar ute i världen. I Europa har vi haft mycket judar faktiskt i Spanien, Frankrike, Ukraina och Ryssland. Det är väl de stora länderna. Och vi har ju en president, Zelensky, i Ukraina som är jude. Och det finns många kvar där. Så att den absolut största gruppen. Nästan hälften av alla judar bor i USA. De har inte kommit tillbaka än. Så att här är ett stycke kvar. Och vi vet inte när var gränsen går. Jag tror inte varenda igen, men flertalet. När de är tillbaka så får vi se vad som händer. Det här är Guds plan. Och den onde försöker ju naturligtvis att motarbeta det här då. Men Gud har ju en räddningsplan både med oss och med judarna. För det är därför Herren dröjer också, för att alla ska komma till tro. Som det står i Petrusbrevet, andra Petrusbrevet. Det är en annan orsak till att han dröjer. Men om vi tittar då på vad blir resultatet när en onde vet om att det här folket ska tillbaka och att det är ett tidstecken och att det här är Guds plan, så vill han ju motarbeta att detta sker. Och det är ju därför judarna har blivit så utsatta, och antagligen den här omvänd kronologi i våra medier, allt det här negativa har ju med detta att göra. Den onde vill inte att de ska komma tillbaka, för då är tiden nära för den ondes slut också. Och vi vet ju alla naturligtvis hur man har försökt att utrota detta folk. Inte bara en gång, men den vi kommer ihåg, det är ju naturligtvis förintelsen under andra världskriget, då 6 miljoner judar fick sätta livet till. Men långt innan dess hade det skett flera sådana här försök. Redan 450 år före Kristus, då hade fångenskapen i Babylon upphört. Men det var mycket judar kvar. Det var 50 000, knappt står det i Bibeln, som gick tillbaka till Israel. Resten var kvar. Och det har funnits judar där ända till 1948. När Israel blev självständigt, då slängdes de ut ur Irak. Med tanke på kollisioner mellan judar och araber. Men 450 år före Kristus, det här kan du läsa om i Ester. Om hur Haman försökte att utrota alla judar som fanns i Irak. Han skulle döda dem. Och då kliver, och det var en annan jude, Mordokaj står det om där, som ni kan läsa om. Som ihop med Ester, som hade blivit drottning men var judinna. Hon lyckades avvärja detta. Det är ganska spännande läsning, Esters bok, hon lyckas få till det här. Och det blev egentligen Haman som dog. Han som skulle förinta alla judar. Så där avvärjdes en förintelse. År 70 efter Kristus, med Jerusalems förstöring och inklusive templet, så räknar man med att 1 miljon judar får sätta livet till i samband med det. Sen fortsätter det då judarna blir ju utspridda, och jag nämnde ju 4-5 länder här. När det gäller Spanien så hände någonting på 1400-talet, något som kallas för inkvisitioner. Man skulle rensa ut, och då skulle man rensa ut judarna ur landet och döda dem. Många flydde då. från Spanien, men många dog också. Och det var därför man sen fick ganska stora grupper av judar i Marocko, Algeriet och Tunisien som sen fick fly 1948 när Israel blev självständigt, för då skulle alla judar ut ur arabstaterna. Det var alltså 850 000 judar som fick fly från arabstaterna. Ska jämställas med de 750 000 palestinierna eller araberna som lämnade en del frivilligt, andra flydde från området. Och de har ju fått stöd av hela världssamfundet sedan dess för att leva. De här 850, det var tusen, väldigt många av dem bosatte sig i Israel. De fick inte en krona. Det har alltså varit en märklig behandling utav judarna rakt över tiden. Och jag tror det hör ihop med att den onde vill ju inte detta, att de ska komma tillbaka. Vi talar om antisemitism, och jag var i riksdagshuset i början på maj. Det var Israels 75-årsjubileum. Och där var en mängd riksdagsledamöter som deltog, och vi från olika Israel-organisationer var också där. Där talade Alf Svensson och Göran Persson. Och en del har nog läst om den här träffen, 75 år Israel. Göran Persson, han tog ju för 25 år sedan ungefär i sin statsministerroll initiativet till en skrift, Om detta må du berätta. Just om förintelsen, att det här får vi inte glömma. Och han sa så här, att antisemitismen och främlingshat måste ständigt bemötas och bekämpas. Och förintelsen får aldrig relativiseras. Antisemitismen finns ständigt under ytan. Och om tillfälle ges kommer den fram och slår till i full kraft igen. Vad han sa med lite andra ord om det här med under ytan, det är det jag menar, det är den onde. Han ligger latent där och lurar i vassen, så att säga. Och ges det tillfälle så är han upp igen. Han beskrev det med sina ord. Jag vet inte om han tror på en ond makt förutom en god makt. Han sa så här också, att jag har stor respekt för att landet bevarats som demokrati trots allt hot utifrån. Till dem som kritiserar min positiva inställning till Israel brukar jag säga, försök att formulera din kritik. Då kan jag samtidigt säga att det finns redan personer i Israel som gör det mer vältaligt än du. Det vill säga, de har en öppen demokrati och de kritiserar varandra inne i landet. Det är skönt att höra från någon som har varit statsminister som står så fast tydligt. Men man kan se också att det har skett en förskjutning. Antisemitism, det vill ju ingen vill ju erkänna att jag håller på med det. Men i och med att judarna mer och mer kommer tillbaka till Israel, så blir det anti-Israel istället. Och det ska bojkottas, och det ska man försöka tala om att de är en apartheidstat och så. Och det här pågår i Sverige och tyvärr i kristna kretsar också. Att försöka svärta dem på det sättet. Om ni tycker att jag bollar, tar ställning, så gör ju det naturligtvis. Det kan ju inte, men det är inte för att jag tycker att de aldrig gör några fel, utan det är för jag tycker det är en orättvis behandling jämfört med allt annat. Men jag förstår varför. Det är den onde som är med och påverkar här. Och det här med, ska det vara ett land, ska det vara tvåstatslösning och det här? Ja, alltså jag vet inte, men jag tror att det där kommer att vara på konflikter ända till Jesus kommer tillbaka. Men återsamlandet har ju skett, och det finns ju massa bibelord, både att de skulle spridas ut på det här sättet, men också återsamlas. Ett från Jesaja 43, och jag ska låta dina barn komma från öster, och från väster ska jag samla dig. Jag ska säga till länderna i norr, ge hit, och till södern, håll dem inte tillbaka. För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände. Det finns många, det finns i Jeremia, det finns ett antal sådana här bibelställen. Och de där profetierna är på väg då att gå i uppfyllelse idag. Och staten bildades då 14 maj 1948. Och det var därför vi var i riksdagshuset då i maj 1923, när de var 2023, när de var 75 år. De är på väg tillbaka. Och det fortsätter. Om du ser på det här då, att hela världssamfundet, väldigt, väldigt många regeringar är ju emot detta. Men ändå sker det. Och landet har klarat sig trots hur många arabstater runt sig som helst, som har mycket mer folk, mycket mer vapen. Allt. De har klarat sig i 75 år. Och jag tror att det har att göra med att det här är Guds plan. Och vem rår på Gud när han bestämmer sig? Det här är min plan. Det här kommer att ske. Därför tror jag att det kommer inte att förändras speciellt mycket, även om man tror. Det är fortfarande så att PLO, alltså de som styr över Västbanken, i sina paragrafer har att judarna ska drivas i havet och staten ska bort. Så ser det ut fortfarande, trots Osloavtal och annat, där de lovade att de skulle ta bort det. Men den som begriper sig på Gud inser ju att det är lönlöst. Och det borde ju människor fatta. Men så länge man inte tror på Gud, så tror man ju inte att det här är sant heller. Men jag som troende fattar ju att Guds plan, den rubbar ingen. Den kommer att ske. Så här kommer det att bli. När folket är återsamlat kommer Jesus tillbaka. Det kommer att bli ett fridsrike på 1000 år. Och sen kommer en slutlig dom. Sen påbörjas en evighet. Och det är det här som du som kristen har att se fram emot. Inte ett hot, inte av rädsla. Utan det här är vårt hopp. Det är ett evighetshopp. Vi får vara med, och vi kanske, som jag tror, sker ett uppryckande strax innan Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. Så vi rycks undan den svåraste perioden här på jorden. Och där sker då, som jag läser Bibeln, ett bröllop i himlen, som det står om i Uppenbarelseboken 19. Där får vi fira bröllop ihop med Jesus. Sen kommer han tillbaka, vi får finnas på jorden igen i 1000 år. Och sen kommer en evighet tillsammans i ett fantastiskt rike. Ny himmel och ny jord. Så här tror jag. Och det här, jag vet inte om det finns någon som inte tror på Jesus här. Men jag hoppas att du då i så fall har insett att det här är faktiskt vad Bibeln beskriver. Och oavsett vad myndigheter och regeringar säger och vill göra mot Israel, kommer det här ske. För Guds ord och Guds plan rubbar ingen på, utan den kommer att genomföras. Och Jesus kommer tillbaka. Och du får vara med i ett fantastiskt rike som troende. Det är hoppet, framtiden för dig. Och jag tänkte att vi kan väl bara sluta våra ögon. Och så ska jag fråga här, finns det någon här som inte har en tro men som vill komma till tro idag? Eller du kanske har haft en tro, tappat den, men vill gärna komma tillbaka. Bara räck upp din hand så ska jag be för dig nu. Sen ska jag bjuda in till förbön. Du får vara med där, men du behöver inte komma fram. Det är helt frivilligt. Har vi någon nu som känner att jag vill komma tillbaka till en ursprunglig tro, eller jag har aldrig trott men nu är mitt tillfälle, så visa, så ska jag bara be för dig. Ja, men det är ju härligt. Alla tror här. Får jag väl anta då. Men då ber vi tillsammans. Och sen du som vill ha förbön på något sätt. För något behov. För det är inte så lätt att leva här på jorden. Men det kommer att vara mycket lättare i den gudomliga evigheten sen. Där fridsriket råder. Men vill du ha förbön för behov som du har här i det här jordelivet, så får du gärna komma. Vi är säkert flera här som är beredda att be för dig. Tack Jesus att vi får komma till dig nu. Tack Jesus för att din plan med den här jorden, den står du fast vid. Du har lovat saker och de gäller in i evighet. Det är inget att du inte håller löften. Du är trofast, du är den säkra källan och behovet som vi har att gå till. Tack Jesus för din kärlek och din omsorg om varenda människa som vill ta emot dig. Och du har kärlek för alla människor. Alla känner det inte lika mycket om man inte tar emot dig i sitt hjärta. Men tack att du har dött för våra synders skull och uppstått. Och du har tagit straffet som vi borde ha för våra synder. Men du har benådat en hel mänsklighet. Tack Jesus för det. Och tack för att vi får leva i den här tiden. Där vi ser, det är mycket kaos och det är konflikter och det är strider. Men mitt i allt detta så finns ditt rike etablerat i människors hjärtan och i församlingar. Där är någonting helt annat. Tack Jesus för detta. Och jag ber för den som har behov att du ska få dina behov fyllda i den här gudstjänsten. Och att den heliga ande verkar på ett sådant sätt så du går härifrån på ett annat sätt än som du kom. Där du känner att du har frid med Gud och frid med människor när du går härifrån. I Jesu namn. Amen.